Du lyssnar på Att välja den rätte av Jill Mansell, uppläst av mig Gunilla Leining. Kapitel 1.
You make me feel, sjöng Lottie Carlyle med märgfull stämma. Like a natural woman.
Ja, det fantastiska med att sjunga när öronen befinner sig under vattenytan är att det låter så mycket bättre än vanligt. Inte superfantastiskt som Joss Stone eller Barbara Streisand förstås. Det går som bekant inte att slipa diamanter av gråsten. Men inte så oroväckande illa att små barn brister i gråt och gömmer sig under bordet så fort man öppnar munnen för att sjunga. Vilket faktiskt hade inträffat på torra land. Det var därför hon njöt i så fulla drag ute på Hestercombe Lake. Det var en glödhet dag i augusti, hennes lediga eftermiddag, och hon låg och flöt på rygg i vattnet och blickade upp mot en klarblå månfri himmel. Nåja, nästintill månfri. När klockan är 4 på eftermiddagen och man är mamma till 2 barn finns det alltid ett litet irriterande moln borta vid horisonten. Vad ska jag laga till middag? Helst något som inte tar en evighet att laga, men som ändå ger intryck av att vara en ordentlig måltid. Någonting som innehåller åtminstone en och annan vitamin. Och dessutom någonting som både Nat och Ruby kunde tänkas nedlåta sig att äta. Ha, kanske pasta? Men Nat, som bara var 7 år, åt bara pasta om den serverades med oliver och myntasås. Och Lottie visste att det inte fanns några oliver kvar i kylen. Okej, bacon och svamprisotto då. Men då skulle Ruby peta bort svamparna och säga att de var slämmiga som sniglar. Och dessutom vägra att äta baconen eftersom bacon var blä, gris, vokade grönsaker. Nu spånade hon vilt och tände verkligen på gränserna. Under sina 9 levnadsår hade Ruby nog aldrig ätit en enda grönsak. De flesta småbarns första ord var mamma eller pappa. Rubys första ord, efter att ha konfronterats med en broccolibukett, hade varit blä. Lottie suckade och slöt ögonen. Det svala vattnet kluckade vid hennes tinningar och hon viftade slött bort en insekt som landat på hennes arm. Att laga mat åt ett så otacksamt klientel var verkligen botten. Om hon stannade här tillräckligt länge kanske någon slutligen skulle tillkalla de sociala myndigheterna så att en barnavårdstjänsteman med stridsyxan i högsta hugg kom stormande. Vips skulle Ruby och Nat placeras på ett barnhem i äkta Dickens anda och tvingas äta lever och kall kålsoppa. Och efter ett par veckor på den dieten skulle de kanske äntligen inse vilken fruktansvärt otacksam uppgift det var att dag ut och dag in försöka tänka ut vad hon skulle servera sina kräsna barn till middag. Freddie Masterson stod vid fönstret i vardagsrummet på Hestercombe House. Han erfor en välbekant rysning av välbehag. Enligt hans mening var det här den bästa utsikten i hela Cotswolds. På andra sidan dalen såg han träden, fåren och korna på de klädbevuxna kullarna. Nedanför glittrade sjöns vatten mellan vassen i eftermiddagssolen. Och på närmare håll prunkade hans egen trädgård. Den nyklippta smaragdgröna gräsmattan sluttade ner mot sjön. Fuxiorna guppade upp och ner när humlorna girigt flög från den ena spröda blomman till den andra. Ett par hackspettar, som energiskt pickade i gräset på jakt efter maskar, flög förtrytsamt iväg när en människa kom gående längs den smala stigen. Det här kunde vara det avgörande ögonblicket. Han såg Tyler Klein komma fram till sommarhuset och stanna till för att beundra utsikten. Freddie visste att amerikanen var lika imponerad som han själv. Mötet hade gått bra. Tyler hade utan tvekan en skarp hjärna och de hade kommit bra överens från första stund. Han hade tillräckligt med pengar för att köpa företaget. Och hittills hade han verkat gilla vad han sett. Ja, hur skulle han kunna undgå att gilla det? Nu styrde Tyler Klein stegen mot den lilla grinden som ledde ut på vägen. Med den mörkblå kavajen ledigt slängd över axeln och den syrenfärgade skjortan uppknäppt i halsen rörde han sig lätt och smidigt och påminde mer om en idrottsman än en affärsman. Clark Gable-frisyr, tänkte Freddie. Det var vad Tyler Klein hade. Det mesta bakåtstruket.